Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina 2 favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Polisen 112.
Det är pågående misshandel och halv överplan. Det är 5 grabbar som jagar en annan med kniv just nu. Nu ligger han igen. Shit, jag vågar inte gå fram själv heller.
Var någonstans är ni i centrum?
Lötsjövägen. Det är knivar så jag vill inte gå fram själv kan jag säga.
Ligger han på backen eller?
Ja, nu ligger han på backen. Det är 4 grabbar på bilen.
Kan ni skrika eller någonting? Skrika att polisen är på vägen så att de avbryter.
Polisen är på väg!
Vi har en insats att de är på väg.
Ja.
Är du framme med den killen nu?
Ja, nu går jag fram till killen. Han ligger utslagen.
Ja, lever han?
Jag vet inte. Det är så jävla mycket blod. Måste för fan, vi måste trycka på en gång.
Ha någon tyg, alltså
någon skada. Ja, de är helt och hållet.
Ja.
Nu är polisen här, ni hör dem.
Du lyssnar på en mörk historia om vittnesmordet i Hallonbergen. Jag heter Mårten Trofast. Första delen. Stäng munnen. Berätta annat. Det är på morgonen den 7 mars 2017 som en 39-årig tvåbarnsfar blir överfallen i Hallonbergen utanför Stockholm. Framför ögonen på vittnen attackeras han av flera unga män, beväpnade med kniv och påkar. När ambulans kommer till platsen är det redan för sent. Polisen inleder en mordutredning och gör snabbt en häpnadsväckande upptäckt. I den mördade mannens mobil hittar utredarna ett passfoto på en av mördarna. Bildens avsändare, en högt aktad polischef. Men den här historien börjar långt tidigare.
Mario var ju vår yngste bror. Vi är sammanlagt 6 syskon både på mammas och pappas sida.
Den bästa bostadsmiljön i Sverige. Ja, så lät det 1973 när Olof Palme invigde Hallonbergen. Miljonprogrammet, namngiven efter områdets vildhallon och sitt läge uppe på en kulle. Höghus ringar in centrumkärnan. Ett vändplan för bussar och en diger parkeringsplats. Och så klockan med de 3 hallonen som pryder ingången till cityhuset. Där finns en blomsterbutik, en frisör, restauranger med kontinentala kryddvanor. På trästolar sitter farbröder och spelar schack. Det är här i Hallonbergen som Ivan Semedo, eller Mario som hans storebror Benny kallar honom, växer upp.
Jag är äldst och den kultur som mina föräldrar kommer ifrån så är det äldsta barnet den som ansvarar för de yngre. När föräldrarna inte är där så går det äldsta barnet in. Jag såg honom födas. Jag klippte av navelsträngen på honom på sjukhuset. Och sen dess så har vi haft en tajt relation till varandra.
När Ivan växer upp på 90-talet har Hallonbergen hunnit få en egen tunnelbanestation, en moské och en syrisk ortodox kyrka belägen mitt i centrum. Vissa av betonghusen har fått färggranna fasader och här finns en stark gemenskap. De med helsvenska släktband har fått grannar från världens alla hörn.
Mario som person, han var väldigt omtänksam mot dem han brydde sig om. Väldigt omtänksam, väldigt omtyckt.
Ivan, eller Mario, är mörk i hyn. Hans mamma Fatima kommer från Kap Verde. Pappa från Guinea-Bissau. Ivan har kort, halvlockigt hår, fylliga läppar, små bruna ögon och ett trimmat skägg som krusar sig vid hakspetsen. Ivan beskrivs som generös och varm, ständigt med glimten i ögat. Men redan i skolåldern har han problem med koncentrationen. Han skolkar och kommer tidigt i clinch med lagens långa arm. Något som inte förändras med tiden. Tvärtom. Hans kriminella kontakter sträcker sig från norr till västerort. Brotten duggar tätt, likaså straffen. Hans bröder skämtar allvarligt om Ivans oflyt med ordningsmakten. Det finns få uppehåll i Ivans belastningsregister. Och med det hög status, särskilt bland tonårspojkarna i Hallonbergen.
Jag var väldigt förebrående mot honom och bad honom flera gånger att lämna det här kriminella livet och slödret bakom sig.
När Ivan är 23 år gammal åker han till Malmö för att hämta vapen. 10 stycken Glock-pistoler med avslipade serienummer. Det Ivan inte vet är att polisen har span på honom. Han grips, döms till 2,5 års fängelse för grovt vapenbrott. Nästa gång han är tillbaka i Hallonbergen har saker och ting förändrats.
Jag heter Ann Törnqvist. Jag är nyhetsjournalist som ofta skriver om krim. Och jag har skrivit en bok om händelserna i Hallonbergen 2017. Och den boken heter Gola vittna dö, tystnad och trauma i Hallonbergen.
Året är 2016. Ivan har avtjänat sitt fängelsestraff. Tillbaka i Hallonbergen flyttar han in hos sin mamma Fatima på Lötsjövägen. Under tiden han varit borta har vänner försvunnit, andra tillkommit och nya allianser bildats. Och de som var pojkar när Ivan åkte in har fått skäggstubb, vuxit upp, blivit ungdomar. Och det finns en grupp ungdomar som verkar fått ett visst kriminellt inflytande med en tydlig ledare.
Fouad växte upp en helt vanlig kärnfamilj. Han har 2 yngre bröder som han bryr sig väldigt mycket om.
Journalisten Ann Törnqvist tar vid.
Hans pappa dör ju av en hjärtinfarkt när Fouad är cirka 10 år gammal. Och det här tycks ha påverkat honom väldigt mycket.
Fouad Saleh, 21 år gammal. Han är spänslig med tjockt krulligt hår, stora mörka ögonbryn och perfekta tandrader. Som tonåring lovande fotbollsspelare i Sundbyberg. Nu en slags ledare för några ungdomar födda under senare delen av 90-talet. Andra yngre än så, vissa inte ens myndiga. Hur gänget är sammansatt eller vad de pysslar med är det inte många som vet. Framförallt inte polisen.
Fouad umgicks ju med killar som han hade växt upp med. Ingen av de här grabbarna hade ju ett belastningsregister. De var, som polisen uttrycker det, icke-registerförekommande.
Fouads närmaste vän är Mikael Mikko Chamon.
De ringde ju varann hela tiden liksom.
Mikko är 1 år yngre än Fouad. Hans bleka hy och det yviga, röda skägget skiljer honom från resten av gänget.
Precis som Fouad så har ju Mikko växt upp i en kärnfamilj. Mamman har visserligen varit lite krasslig och han har ju då jobbat som hennes personliga assistent och tagit hand om henne. En troende familj, mamman var aktiv i kyrkan. Hans äldre bröder pluggar ju bägge 2. Och det har ju framkommit uppgifter att de hackade lite på honom och kallade honom för deras lilla hemmafru.
Fouad är högljudd och intensiv. skämtsam. Mikko raka motsatsen. Tystlåten, lågmäld, allvarlig. De båda umgås med andra ungdomar i trakten som växt upp tillsammans. Delar samma innergård. Allt som oftast hänger de i centrum. Eller under taket, namnet på det gigantiska garage som går under lägenhetskomplexet. På en takbjälke i garaget står det i svart tusch. Ivan HB, Ivan Hallonbergen. Också han brukar hänga här. Ovanför garagets västra infart bor José Axelsson. Han är äldre, född på 70-talet. Här bor han med sin fru Elisabeth, två barn och den tibetanska tempelhunden Bamse. Och det som är intressant med José, det är att han vet precis vad ungdomarna sysslar med.
Och uppgifterna som kommer från José är ju då att Fouad har tillgång till ett förråd där han har både vapen och som är bas för narkotikaförsäljningen.
Men den här informationen håller José för sig själv. Åtminstone ett tag till. Hur gänget med de unga killarna har lyckats bli en spelare i narkotikahandeln i Hallonbergen vet man inte. De går helt under polisens radar. Kanske har de sett sin chans när Ivan varit borta från stan. Han vet vilka de är och vice versa. Däremot råder det delade meningar om huruvida Ivan har något kriminellt samröre med gänget.
Men att han hade komplicerade relationer till folk i området som faktiskt höll på med narkotikaförsäljning är ju otvetydigt.
När Ivan så kommer ut från fängelset hösten 2016 frågar han sig själv, vad ska jag göra nu?
Flera gånger så påtalar jag det att jag hjälper dig om det är så att du vill byta karriär, du vill gå in på någonting, vill du studera så hjälper jag dig, vill du starta företag så hjälper jag dig.
Storebror Benny tycker det är dags för Ivan att göra upp med sitt kriminella förflutna.
Och vi gick in på det här och jag sa att men är du aldrig orolig för att det kan komma någon valp och försöka ta över det som du nu har? Och sa nej, men jag behandlar alla korrekt, jag har respekt gentemot alla, jag har inga fiender. Och jag sa det till honom att kyrkogården är full av människor som har resonerat precis som du. Var försiktig och kliv ur den här banan. Och han var på väg att kliva ur.
För samma höst som Ivan friges träffar han sin stora kärlek i livet. En tjej i samma ålder som vi kallar Nadja. Och de blir blixtförälskade.
Han var ju ganska förtegen om sitt förflutna och hon har sagt i efterhand att det hade varit en otrolig liksom, varningssignal, hade de vetat.
Journalisten Ann Törnqvist igen.
Men då tänkte hon, jag ska hjälpa honom. Och grejen är att all statistik och all kunskap från polisen som jobbar med avhopparverksamhet visar att det är väldigt, väldigt svårt. Men det som brukar hjälpa är ju just att personerna med kriminellt förflutet då träffar någon och tycker att det är dags att sluta. För man är kär, man vill gifta sig, man vill skaffa barn. Man liksom svenssonlivet hägrar på ett annat sätt.
Ivan bryter inte helt kontakten med vännerna i Hallonbergen. Däremot tar han ett tydligt kliv mot ett annat liv när han skriver in sig hos Arbetsförmedlingen. Och Ivan och Nadja, de har storslagna planer för framtiden.
Han började planera giftermål och jag var väl lite avigt inställd och tänkte men gör upp med ditt förflutna först och sen så kan du väl tänka på giftermål. Men han insisterade och ville gärna bjuda över den här tjejen för att komma och träffa familjen.
På annandagen 2016 bjuder Ivan för första gången över Nadja till familjen. Han är säker på att det här är kvinnan han vill dela resten av sitt liv med och de börjar prata om bröllop.
Ivans familj är katoliker, Nadjas kurder. Kanske måste Ivan konvertera till islam. Och han är villig, beredd att göra allt som krävs för att de två ska bli för alltid. Men Ivan och Nadja kommer aldrig hinna gifta sig.
Jag satt i köket i telefonen. Då kommer han med en handduk runt midjan där.
Det är söndagen den 22 januari 2017. Klockan är 4 på eftermiddagen. Hallonbergen vintermörkt, nollgradigt och kallt. Lugnt. Ivan slår upp dörren inifrån badrummet. Vattenånga letar sig ut till köket där hans mamma Fatima pratar i telefon. Hon kastar en blick på Ivan. Han speglar sig, dansar, sjunger lite, är på bra humör.
Han var framför spegel och sjung och hade den i handduk där. Jag säger, men Ivan, konstigt, du som brukar inte visa sig så här naken. Men jag såg inte fram, bara bak så här, bara provocera mig att jag skulle säga någonting. Så var han, och att jag skulle göra någonting. Så var han var glad. Och sen jag fortsatte prata i telefon. Och sen jag förbrottade, jag säger, men du, sluta sjunga nu, jag pratar i telefon.
Ivan går in på sitt rum, öppnar garderoben, rotar fram sin favorittröja. En vit Adidas med de särdragna tre strecken som följer axelpartiet. Han trär på sig en svart jacka av märket Canada Goose, drar pälsfoderluvan över sig. Under kläderna döljer sig något annat. En blå, skottsäker skyddsväst med kardborreband som fäster runt Ivans midja och axlar. Han lämnar rummet och går mot hallen.
Jag sa, Ivan, ska du äta nu? Nej, det är lugnt, jag kommer sen.
Ivan stänger igen lägenhetsdörren. Strax efter klockan 7 på kvällen fångar en övervakningskamera Ivan tillsammans med några vänner i Hallonbergen centrum. Ivan går längst bak. Han filmar med sin mobil. Kanske känner han på sig att något ska ske. Framför honom går 6 andra killar.
Han filmar oss.
En av dem är Mikko, en annan Fouad Sale.
Gick iväg allihop.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Vi promenerar också in, så han kommer in i garaget. Sen det blir smällar bara.
Några minuter efter att kompisgänget försvunnit ur övervakningskamerans blickfång hörs smällar ifrån ett garage på Lötsjövägen.
Så han springer här. Han springer.
Ivan träffas av flera pistolskott. Skyddsvästen stoppar 1. 2 skott borrar sig igenom västens baksida. Hylsor landar på marken. Ivan flyr med gärningsmännen efter sig.
Sen jag går ut för att se vart han springer. Jag ser inte. Så jag hör bara, jag sprang där vänster.
Ivan springer ut ur Lötsjögaraget. I vinterkvällens dunkla sken genar han en bilväg, en äng och tar sig upp bland höghusen vid Spelmanshöjden, några 100 meter längre bort. Skottskadad har Ivan mirakulöst lyckats fly undan sina förövare. Vid spelmanshöjden får han tag i två vänner som ska hämta upp honom i bil. En vit Seat. Samtidigt fångar en övervakningskamera när två av förövarna springer ner i ett annat garage och hämtar sin bil.
Jag är anfådd och jag springer. Mm. Jag springer ner, jag tar hissen, jag springer till den här bilen, jag sätter mig i bilen.
Hakim, som vi valt att kalla honom, hoppar in i förarsätet på en silverfärgad BMW, varvar upp och kör ut ur garaget mot spelmanshöjden. Dit Fouad och ytterligare några som befunnit sig i garaget tagit sig till fots.
Så får någon syn på den här vita Seaten. Och det där någon säger, ej, Ivan är skjuten, han är i den bilen.
Jag ser en vit bil. Han hoppar in där, vi ser bakdörren öppnas och stängs.
Vem ser ni hoppa in där?
Ivan.
Vid spelmanshöjden ser Fouad hur Ivan hoppar in i den vita bilen. Själv sätter han sig i Hakims silvriga BMW.
Den kör så vi åker efter.
Hakim, Fouad och några andra som befunnit sig i garaget tar nu upp jakten på Ivan i bil.
Så vi åkte efter dem hela vägen.
Det har gått en kvart sedan skottlossningen i Lötsjögaraget. Klockan är 7:30 på söndagskvällen när biljakten går norr över längs med Ursviksvägen. Fortsätter på Enköpingsvägen och i höjd med Järva krok precis innan avfarten till E4:an fångas den vita bilen på bild, tätt följt av den silvriga BMW:n. Bilarna svänger in på motorvägen. Under E4:ans gatlyktor färdas de i innerfilen söderut i hög hastighet.
Det är jättesnabbt, alltså jag kan inte beräkna hastigheten, men det går snabbt.
Ivan är svårt skottskadad. Han måste snabbt till sjukhus. Biljakten fortsätter mot Karolinska sjukhuset i Solna. Under färden får bilarna kontakt med varandra. Någon i den jagande bilen ringer upp den jagade.
Sen till slut, det är jag som säger, jag lovar, jag säger, säg att vi är med dem. Exakt så, låt dem spela som att vi är med dem.
Fouad ber den som har kontakt med den vita bilen att säga något i stil med "Vi är med er, ta det lugnt." Men den vita bilen stannar inte. Jakten fortsätter i hög fart.
Vi åker upp i alla fall, vi fortsätter. De är före oss. Den svänger upp mot vägen. Sen vi åker långt fram så här. Sen säger jag, vi tar dem i svängen.
Den vita bilen med Ivan i saktar ner och svänger av mot Karolinska sjukhuset. Avståndet mellan bilarna krymper.
Vi tar dem i svängen. Varför i svängen? Det blir en filigt.
På avfarten mot Karolinska kör BMW:n om den vita bilen, bromsar in och ställer sig på tvär. Båda bilarna blir stående.
Den stannade till avfartet där. För den stannade bara mitt still, alltså helt still i vägen. Jag frågade, ej, vad händer? Och då fick jag svaret att det ska kliva ut någon från bilen.
En person kliver ur den silvriga BMW:n och går beväpnad fram till bilen där Ivan ligger skottskadad. Ivans vänner springer därifrån.
Jag tror det var där något fruktansvärt hände. En av oss som sitter där bak gick ut bak och skickade någon till helvetet. Jag hörde. Tre bangers. Tre smällar.
Två av skotten träffar Ivan i huvudet.
Jag kommer in och jag såg att alla folk tittade på mig och sa, oj, 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 det är konstigt.
Ivans mamma har fått reda på att något hänt hennes son. När hon kliver in på Karolinska sjukhuset är Ivans bror Filip redan där.
Jag ropade bara på Filip. Filip, din bror är död. Han gjorde så här.
Filip nickar.
Och jag hade inte någon kraft som jag ska skrika. Eller gråta. Jag säger, får jag se min son? Nej, det är polisen och sånt som kommer och kontakta dig. Du får inte se den. Jag sa, jag vill hem. Hon sa, du har så höga blodtryck. Du får inte gå hem. Det är overkligt att min son var död. 25 år. Och jag träffade honom några timmar innan.
Mordet på Ivan skedde på en söndag. Och jag såg att i media när det hade skett och var det hade skett. Så jag förstod direkt att det här ärendet kommer jag jobba i från måndag morgon.
När kriminalinspektör Roger Jonsson kommer till jobbet på måndagen den 23 januari 2017 vet han att han ska bli utredningsledare för mordet på Ivan.
Vi började direkt att plocka ihop teamet där på morgonen. Satt oss då lite fredat och började då försöka liksom bena ut vad som hade hänt.
Polisen är bra förberedd. Samma morgon finns handläggare, förhörsledare, utredare och analytiker till Roger Jonssons förfogande. Tillsammans går de igenom den information som kommit in under gårdagen och natten.
Det har kommit in en skottskadad person till akuten på Karolinska sjukhuset. Uppgifter som man får under natten där tyder på att skottlossningen varit vid avfarten till Karolinska sjukhuset, att det är brottsplatsen. De här två kamraterna till Ivan då, de två som har försökt köra honom till sjukhus, de är de primära, mest viktiga informationskällorna vi har vid det här tillfället.
Efter att Ivan skjutits har en av hans vänner, vi kallar honom chauffören, tagit sig tillbaka till bilen och kört Ivan den sista biten till Karolinska. Han blir nu ett högintressant vittne, men polisen misstänker att han vet betydligt mer än vad han vill berätta.
Vi får i varje fall då man berättar om att det varit en intensiv körning till sjukhuset där man blir prejad av en bil. Men man är initialt kanske inte berättar om att det varit en biljakt eller någonting sånt där. Men att man blir stoppad på avfarten till Karolinska, det blir man, och där sker någonting.
Utredarna får snabbt information om att skjutningen skett vid avfarten mot Karolinska, alldeles intill en kyrkogård. I järnstaketet som omgärdar begravningsplatsen sitter en svart Nike-sko fastkilad mellan två stänger. Den tillhör Ivans chaufför som kort efter mordet får två meddelanden skickade till sin mobil där det står:
stäng munnen, berätta annat.
Journalisten Ann Törnqvist igen.
Och det här är ju så talande för hela ämnet i att om man golar eller faktiskt går så långt att man vittnar så kan man ju faktiskt dö. Och den här mannens familj skickar honom utomlands kort därefter för att de är så rädda för vad som kan ske. Och pappan säger förhör, alla vet ju hur de här gängen fungerar. Och det är ju kruxet i det här, alla vet ju. Och därför är folk tysta.
Men innan chauffören skickas utomlands berättar han att han hämtat upp Ivan vid Spelmanshöjden, några hundra meter ifrån Hallonbergens centrum.
Och så börjar det ju komma fram lite uppgifter då att det kan finnas något förhändelseförlopp till det här innan avfarten med Karolinska.
Spaningsledare Roger Jonsson igen.
Och att det troligen är någonstans i Hallonbergen, mer än så vet man inte.
Nu vet polisen att jakten gått från Hallonbergen. De går igenom övervakningskameror från centrum, trapphus, bensinstationer och vägtrafikkameror. Och den 24 januari, två dagar efter mordet på Ivan, finner man bilderna från centrumhuset. Alltså bilderna när Ivan filmar med sin mobil, kort innan skotten i garaget.
Det är ju den sista position vi har på Ivan med faktisk bild och vilka han då har rört sig med.
På bilden från övervakningskameran i Hallonbergens centrum syns utöver Ivan, Mikko, Fouad och ytterligare fyra personer. De sex hamnar nu högst upp på polisens radar.
Och för mig personligen och för många andra som jobbar i utredningen, som ändå vi har jobbat nord om stan här många, många år, så var det här helt okända personer. De har gått lite, så kommer man uttrycka det, under radarn då. Tittar man brottsregistermässigt, vad de var dömda för vid det här tillfället, så var det väldigt, hur ska man uttrycka, sammanhanget småbrott. Det kanske kört moped utan hjälm, om jag kommer ihåg rätt. Flera av dem hade ingen notering i register överhuvudtaget. Och enligt en del lokalpoliser vi pratade med här, som kände det här gänget också, så det var ingenting som tydde på att de skulle vara inblandade i det här på något sätt.
Samma dag som utredarna får tag i bilderna från övervakningskameran i Hallonbergens centrum ringer ett vittne in till polisen. En riktig bilnörd visade sig som sett en silvrig BMW i hög hastighet längs med E4.
En väldigt, väldigt bilkunnig person som kunde ge oss väldigt avgörande uppgifter vilken typ av bil det var som jagade, som vi menade, och bilen som Ivan satt i.
Vittnet tas in på förhör. Man genomför en vittneskonfrontation. Fast inte på det där vanliga sättet där vittnet får peka ut ett ansikte. Istället får han se bilder på olika BMW-modeller. Och det är något med baklyset på bilen som gör att han bestämmer sig för en viss serie, en viss årsmodell.
Att det var exakt en sån BMW 330 i en årsmodell, jag tror att det var en 2012.
Åklagare Olof Kalmvik kopplas in i utredningen.
Och det lyckas han peka ut mot en mängd andra BMW-bilar i närliggande liksom, serier och årmodeller. Men det var, han kunde säga att det var en ändring i, jag tror att det var baklyset som hade ändrats mellan typ ett visst år. Så då hade vi en exakt bilmodell som stämde överens med vad gärningsmännen hade använt.
Och inte nog med det. Det visar sig att en av de misstänkta gärningsmännen har sålt av exakt en sån modell kort efter mordet på Ivan. Hos en bilfirma på Södermalm i Stockholm hittar polisen bilen.
Så då säkrade vi den och tog den i beslag.
Några dagar senare, den 7 februari 2017, anhålls tre personer ifrån gänget. Ägaren till bilen, Hakim som suttit bakom ratten, och så en tredje person. Mannen som skickat sms:en med uppmaningen "Stäng munnen, berätta annat".
Vi hade bilägaren, bilföraren och en sms-skickaren. De andra har vi inte mer på i det här läget.
De övriga tre, Mikko, Fouad och ytterligare en person som ses med Ivan i Hallonbergens centrum kort innan mordet, kan polisen i nuläget inte koppla till skjutningen.
Vi vet ju att Ivan togs till sjukhuset. Vi vet att vilken bil han har transporterats i, för den har vi ju säkrat vid Karolinska just den här natten. Vi har säkrat brottsplatsen uppe på E4, alltså avfarten från E4, det vet vi om. Och nu har vi ju förstått också att det är någonting som har skett i Hallonbergen. Det finns uppgifter då som vi börjar få fram att Ivan var någonstans, de här två kompisarna att Ivan har plockat upp honom på Spelmanshöjden i Ör. Så att där har vi en intressant plats också. Men sen är det fortfarande oklart var den första faktiska brottsplatsen är.
Med hjälp av vittnen och bilder från övervakningskameror har utredarna nu fått en bild av händelseförloppet. Men Roger Jonsson och hans kollegor jobbar fortsatt intensivt med att säkra teknisk bevisning och hitta avgörande vittnen. De vet fortfarande inte att första skjutningen skedde i Lötsjögaraget. Och framförallt inte att det finns ett vittne till skjutningen.
Vi la ner mycket energi på att leta reda efter de faktiska brottsplatserna. Det var inte helt enkelt.
José Axelsson, han med den tibetanska tempelhunden, bor ovanför Lötsjögaraget. Den 22 januari, alltså samma kväll som Ivan mördas, hör han skott från sin altan. Han går ut på gården och när han blickar ut över garageinfarten ser han sex personer komma springande. Han känner igen alla och någon känner igen honom.
Och jag såg att han såg mig.
Du har lyssnat på en mörk historia, vittnesmordet i Hallonbergen. Den första av fyra delar. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt hos Podme. Vittnesmordet i Hallonbergen är en dokumentärserie av mig, Mårten Trofast. Producent var David Mer, ljudmix Gustav Sondén. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.